Det härliga, dekadenta och galna 1920-talet ska vi ta i tur med alldeles strax. Men först några ord om bakgrunden till 20-talets utseende revolution. Heidi Kjellman berättar om början av 1900-talet ur skönhetssynvinkel.
Paris var först centrum för mode och kosmetik, och då fanns det ganska mycket så här österländskt inflytande, japanskt och arabiskt. Och sen kom ju första världskriget, och de här krigen har ju jättestor inverkan förstås på allting, också på mode och kosmetik och sånt. Och första världskriget var då 1914 till 1918, och då blev ju, kvinnorna måste liksom, då, det blev kort hår, byxdressar, det blev sådär mindre kvinnligt så att säga. Och huden skulle vara ljus och man skyddade sin hud. Sen fick vi alltså de här härliga Helena Rubinstein och Elisabeth Arden börja med de här, till exempel de här säsong-makeup-luckorna. Det var Helena Rubinstein som kom med det först. Och det började komma lösögonfransar, och 1912 så använde man någonting som hette rouge duk. Jag vet inte exakt vad det är på svenska, men att det var någon sån här tyg som det fanns ett färg på som man liksom gnugga mot kinderna, så fick man såna söta röda bollar på kinderna. Och 1913 så började komma kakpuder och rouge. Så hade vi Max Factor som började som perukmakare i Ryssland. Och 1909 så började han sin första affär i Los Angeles. 1914 gjorde han sin första makeupkräm för film. Och 1916 kom de första ögonskuggorna och ögonbrynspennorna. Och 1918 så började han redan fundera på det här med färgharmoni. Och då kom det liksom det här med blond och brunett. Och han hade en sån term som hette brownet, alltså som var någonting mellan liksom blond och brunett. Så att det här var noggrant. Okej, då kom jag ut i 1920-talet sen till slut.
Efter första världskriget, revolutionen i Ryssland och inbördeskriget här hemma, så var det småningom dags att börja bygga upp samhällena igen. Kvinnorna som hade visat sin styrka under krigen började få och ta mer utrymme också i det offentliga livet. Och åtminstone en del av kvinnorna hade också småningom bättre råd att pynta sig och skaffa makeup, berättar Heidi Kjellman.
Och Helena Rubinstein, hon förnyade mascaran, så det blev den mest använda produkten. Och Max Factor var vid det här laget känd i hela USA för sin filmsmink. Och 1920-talet, så då, det var ju ett härligt årtionde, för då blev ju liksom kvinnorna fria och vilda och glada.
Och man talar ju alltid om det glada 20-talet.
Precis, det var vad heter det. Det var precis vad det var. Ja, alltså den moderna kvinnan hon vågade, hon var flickaktig, hon var smal, hon hade långa ben, hon var vild och vad heter det, hade fart på sig. Hon kunde också till exempel gå ensam till bio och festa utanför hemmet, som var helt otänkbart tidigare. Och då dansade hon då Charleston och rökte in public, flirta till och med, kanske svor. Så att det blev liksom, ja, det blev ganska roligt att vara kvinna.
Och hur syntes det här liksom i sminken?
Sminken var, vad heter det? Puder använde man mycket, ansiktet fick absolut inte glänsa. Och ögonbrynen nyppade man smala. Och så började man rita dem ganska mörka och lite drog neråt de här i kanten. Det var lite sådär intressant, sådär liksom sorgmodigt uttryck. Och så gjorde man, vad heter det, läpparna var sådär härligt runda. Och man målade inte ända ut i kanterna av munnen, utan det var en sån rund, så här hjärtformad amorbåge. Och liksom
en liten sådär, ros.
En liten ros, ja. Sådär söt och söt och vad heter det, och mörkröd. Och så hade vi ju Chanel. Ja, i Europa var hon föregångare för den här lite mer så här pojkaktiga stilen som kallades flapper i USA. 1923 fick vi den första fransböjaren. Det är ju viktigt. Och Gillette kom ut med en sån här rakmaskin för kvinnor. Så då kunde vi redan börja liksom ta bort oönskad hårväxt. Och 1928 kom ett märke som heter Covermark ut med den första produkten som man kunde täcka små fel i huden med. Alltså en täckkräm.
Mm.
Och makeup var jätteviktig. Och det fanns både naturlig smink och så det här starka sminket som var det de här flapperflickorna.
Fanns det några sådana här liksom stilikoner eller några filmstjärnor eller sådana som hade typiskt 1920-tals smink?
Ja, de här stumfilmerna var ju jättepopulära. Så det fanns det. Det fanns till exempel den här amerikanska dansaren Isadora Duncan. Och så fanns det den här vampiga, nu måste jag säga att jag vet inte hur man säger det, Theda Bara. Mm-hmm. Och så hade vi Mary Pickford med sina gyllene curls. Och så hade vi Gloria Swanson och Rudolf och Valentino var då det här manliga idealet. Men ja, sen i slutet av 20-talet så då kom ju den här Wall Street börskraschen. Och det liksom påverkade ju också allting. Att då blev det liksom direkt mer konservativt. Kvinnorna blev kvinnor igen och då skulle liksom inte något vilt och galet utan då skulle man vara mer sådär diskret igen. Där började kosmetik redan bli så billigt att alla kunde börja använda den. Max Factor till exempel år 1930 så kom han ut med någonting som heter Lip Gloss. Och Elisabeth Arden kom 1931 ut med ett läppstift i 6 olika färger baserat på vilka färgers kläder man hade. Det var ju ganska roligt. Och 1933 så då kom Revlon ut med läppstift och nagellack i matchande färger. 1933 började faktiskt också kosmetologer utbildas i Finland. Och sen fick vi läppennor 1938. Och 1939 kom Helena Rubinstein ut med den första vattenfasta mascaran. 1937 fick vi vår pancake.
Och vad är pancake?
Det är alltså en sån här, det är som makeup puder, en sån här tjockare version. Som först hade man använt det bara på film, men nu kom det då alltså ut för alla. Och då satt man ett tjockt lager av den. På 20-talet hade man haft lite mer så där, det gick i pink nyans den här botten och då använde man det ganska tunt. Men nu börjar man använda ett tjockare lager. Det här pancake var något som man kunde liksom dra på redigt. Och så använde man också då highlight och skuggor. Så då börjar man liksom mer så där leka med former.
Modellera ansiktet lite grann liksom.
Precis, ja. Och först hade det här, till exempel läpparnas form har ju också lite ändrats hela tiden. Att den var då ganska liten på 20-talet. Och nu börjar man förstora läpparna. Att den här amorbågen började dras ut lite. Och den blev liksom, övre och underläppen skulle vara lika stora. Och brynen började man nyppa till och med helt bort. Och så ritade man dem högre. För det skulle vara liksom mer utrymme för ögonen.
Skulle ögonen då vara liksom stora och uttrycksfulla? Var det som var idén?
Det var väl det som var idén, ja. Och så använde man, vad heter det, färgglada ögonskuggor. Till exempel blå, grön, violett, svart, brun och guld och silver till och med. Då kunde man blanda det med någon annan färg och så använde man mycket mascara. Och ögonlocket skulle vara glänsande på 30-talet. Och så kom rouge i geléform och det var jättepopulärt. Och korall var favoritfärgen.
Hur var det då på 1930-talet? Fanns det då liksom något sådana här stilikoner som man kan tala om?
Jo, absolut. Det har alltid funnits. Och speciellt när filmen är populärt så då är det ju via film de kommer. Så vi hade Greta Garbo, Marlene Dietrich och Jean Harlow. Och Jean Harlows stil var någonting som Max Factor hade liksom helt
skapa.
Ja. Mm. Den här bombshell, så det var liksom hans idé. Då började komma så här skönhetssalonger och så här spa-idéer. Då fanns det så här att man skulle bli då smalare och man skulle liksom fixa rynkor och sånt. Att då började den vara så här. Alla kunde vara vackra. Det var inte alltså någonting som man var född med eller inte född med, utan man kunde faktiskt liksom jobba på det. Och det har att göra lite med den här lutherska arbetsmoralen. Att på 20- och 30-talet så kom det då kosmetikbranschen förstås, satt i oss den här idén. Att man är så vacker som man liksom ser till att göra sig. Jag tror att det var Helena Rubinstein som sa att det finns inga fula kvinnor, det finns bara lata kvinnor. Så att alltid har vi kvinnor var ju duktiga och då ska vi börja fixa oss vackra.